Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Podplay. Det här är podden Alla våra ligg. En podd om sex, sexualitet och om att äga sina val.
Okej, okay, jag dreglar.
Men jag är på. Alla andra killar jag har sugit av har älskat det. Och nu har jag gjort samma trick på dig och du har inte sagt till. Ursäkta.
Men hur vanligt är det med att de inre blygdläpparna är utanför?
Vi kändes liksom som ett ungt konstnärspar i Paris. Va?
Det var så himla kul och coolt att se en kvinna kåt.
Ja.
Alltså, my god. Om jag fick välja så skulle jag ju åtminstone vilja ha sex 3-4 gånger i veckan.
Oj. Jag heter Amanda Koldén.
Jag heter Anna Dahlbäck.
Välkommen till Alla våra ligg.
Vad lite feedback vi har fått på vår nya jingle kom jag på.
Ingen alls.
Nej.
Jag är skitirriterad.
Hörs den inte eller?
Nej, jag vet inte. Jag tycker den är superhärlig.
Jag med.
Alltså jag lyssnade på den idag och blev på jättebra humör.
Ja.
Ja, ni får gärna skriva vad ni tycker om den.
Men det är kanske ingen som vågar säga om de tycker den är så dålig.
Just det.
Mm.
Vi kanske kan lägga upp en liten poll på Instagram.
Det är bra.
Ja.
Jättebra. Ja, då behöver man ju inte säga, folk vet ju redan av jingen vilken podd det här är och så.
Just det.
Och vi ska ju börja med att ta upp ett problem som en av våra lyssnare har.
Mm.
Gud, sån klassisk podd där man veckan så lyssnar problem. Men det var ett mejl som vi tyckte var ganska intressant att diskutera.
Ja.
Och vi har skrivit om det lite, men i princip så lyder det så här. Jag och min kille, vi har bra sex tillsammans, men under årens lopp har vi haft problem med att han inte fattar varför det är viktigt att jag också får orgasm. I början av relationen visade han noll intresse för det. Så jag fick ta snacket där jag upplyste honom om att nej, jag behöver inte alltid komma. Men när jag vill komma så behöver jag göra det. Eftersom han vill chilla när han har fått orgasm har vi enats om att jag kommer först och han sen om vi inte kommer samtidigt. På det sättet är saken löst, men det händer väldigt ofta att jag, även när jag inte känner mig sugen på sex, hjälper honom genom att runka av, suga av, ställa upp på sex. Jag njuter inte alltid rent sexuellt av det, men tycker att det är nice att hjälpa honom och får därmed ut något av det. För jag älskar honom och vill göra saker som gör honom glad och nöjd. Efter 1,5 år tillsammans har jag dock förstått att jag inte kan förvänta mig att få samma behandling tillbaka. Det vill säga, om jag är sugen men han inte är det, kan jag inte förvänta mig assistans. Aldrig någonsin. Vi har vid ett par tillfällen diskuterat detta och samtliga gånger har han gått in i försvarställning och uppträtt förnärmat när jag argumenterar för att han ibland helt osjälviskt och med fullt fokus på mig kan hjälpa mig till orgasm så som jag hjälper honom. Vi hamnar alltid i en diskussion som handlar om att han upplever det som att jag kräver tillbaka en skuld för alla gånger jag gått eller fått honom att komma, vilket inte alls är fallet. Jag hjälper honom gladeligen och utan krav, men skulle gärna vilja få samma osjälviska behandling. Förstår inte ens att detta är en diskussion. Hur ska jag få honom att fatta?
Mm. Gud, vad jag känner att det här, jag känner igen mig så jävla mycket och jag blir lite nedslagen av att höra det här och läsa det här. Jag har ju alltid sett mig själv som en giver och alltid liksom tänkt att så här, fan, jag älskar att typ suga av och liksom så.
Mm.
Men det har ju också resulterat i att jag men liksom inte alls fått samma behandling tillbaka.
Mm.
Och jag har tyckt att det har varit skitjobbigt. Och jag har insett det om mig själv typ på senaste åren. Att jag har slutat vara en giver.
Okay.
För att mina jämställdhets, tankar och känslor kring jämställdhet tar över. Jag pallar inte längre vara en giver när jag inte längre liksom är lika prioriterad.
Nej, jag fattar.
För att så här, samma sak, det här är likadant med mig och Marcus.
Okay.
Alltså, jag tror att det är en, liksom en samhällsgrej att man lär sig att kvinnors orgasm är inte lika viktig. Mm, mm. Och jag tror att det ligger så djupt inrotat. Alltså Marcus, han älskar mig och han liksom vill göra allting för mig. Liksom. Mm. Men jag tror att det ligger så mycket, att det ligger så djupt rotat att så här, kvinnans orgasm är inte lika viktig.
Nej. Och det är inte liksom heller lika, det är farligt om männen inte får komma.
Ja.
Alltså den
jag,
grejen.
Gud, jag känner att jag blir upprörd bara jag pratar om
det. Ja, men det är väl härligt med lite känslor.
Ja, nej men och det är ju så här, och jag vet inte om det är biologiskt eller inte, men att männen blir trötta efter de har kommit och då inte, och då är suget totalt borta.
Men då får man ju ha lite framförhållning och liksom förbereda det innan man väl kommer. Victor blir också totalt ointresserad av sex efteråt och jag tycker liksom inte ens att det känns kul att be honom eller liksom få något av honom då, för att jag vill ju att han ska göra det och inte typ äcklas av sex. Däremot så är han ju, alltså det har ju varit ett gäng gånger där han så här slickar mig utan någonting tillbaka, men det där osuget, absolut. Men sen så vad var det jag tänkte på? Jag tycker det är så himla svårt att prata om sådana här grejer, för att, alltså jag vet ju exakt vad jag tänker om det, men det är väldigt svårt att sätta ord på det.
Okay.
För att jag förstår verkligen problemet. Och så det är typ lätt att säga så här, ja men sluta liksom ge honom massa.
Fast men man vill ändå
nej,
göra
precis,
det.
Man vill ju alltså inte säga det heller.
Nej, och jag förstår absolut det. Jag vill liksom ge Marcus njutning. Alltså det är inga konstigheter och jag tycker att det får vara så. Men ja, för ett problem som vi också har, vilket ju egentligen inget problem, men det blir ju ett problem i det här fallet, det är att om Marcus skulle göra något sexuellt mot mig, då skulle han bli sugen.
Ja.
Ja, alltså för det finns inte på kartan att Marcus skulle liksom, nej, alltså det finns inte för oss.
Nej.
Du och Victor har det så, men det finns inte för oss att Marcus skulle slicka mig utan att det blir sex mellan oss två.
Just det.
För att han blir sugen, jag blir sugen på att ha honom. Alltså det slutar alltid med liksom, typ penetration eller att vi har sex liksom, ihop och båda för njutning. Och det blir ju också orättvist på något sätt.
Ja. Det var något smart jag skulle säga som handlar om att så här, det är så många kvinnor som är givers, att liksom, för att det skulle bli ojämställt åt det andra hållet så måste man nästan anstränga sig för att det ska bli så. För att vi alla är så himla vana vid att sexuellt plisa män.
Ja, gud,
och så
ja.
Även om man så här, jag fyller ju fan 32 snart. Det är ju usch. Men ändå så är det så himla inbyggt att jag, alltså jag tror ändå att min hjärna fortfarande är som en 25-årings i vissa avseenden när det gäller det där. Och vi har ju skrivit bland annat en bok om det här, orgasmglappet. Och där hade vi med ett citat från en kvinna som kallas för orgasmprinsessan. Hon är från Indonesien och det står Firliana Purwanti. Okay. Det står, hon heter det.
Ja.
Och hon har ett citat som jag tycker är ett ganska kraftfullt argument. Och det lyder så här: om en kvinna inte får orgasm betyder att något är fel. Antingen med hennes förhållande eller hennes kunskap om sin egen sexualitet. Kvinnor uppfostras till att tjäna andra. Som flicka ska jag tjäna mina föräldrar och hjälpa mamma i hemmet. Och som kvinna ska jag tjäna min man och laga hans mat och inte minst tjäna honom i sovrummet. Det slutar med att du inte tänker alls på din egen njutning. Och det tycker jag, alltså för det handlar ju om att det man är arg för, det är ju att det är ett resultat av allt annat i samhället. Eller liksom ytterligare en grej som även den är ojämställd.
Ja, men jag förstår, för att den här tjejen som har skrivit in, hon prioriterar ju sin njutning och hon vill ju så himla gärna, men hon får inte nå fram till killen.
Men var det mycket mer med giver mot Marcus i början eller?
Ja.
Har han någonsin kommenterat det?
Nej.
Nej.
Och jag vet inte ens om man skulle känna igen att jag var det i början heller. Nej. Men jag har liksom tänkt på det. Och så här, det har väl, det är inte så att jag har tagit från en dag till en annan att jag har tagit beslut. Jag ska inte ge Marcus en avsugning.
Nej.
För att jag tror inte kommer liksom, det kommer inte bli samma sak tillbaka. Utan det är mer något som har liksom grott fram i mig. Och det, jag menar verkligen inget ont om Marcus. Utan jag menar verkligen att när, ja, det blir skevt, det blir ojämställt liksom. Och jag tycker typ att det är viktigare än att, ja,
Gud, vad, honom. Kommer du ihåg att, eller så här, förut så pratade jag då och då om att Viktor har haft ganska svårt att komma av avsugningar.
Ja.
Och gud, och det är liksom, det har ju varit lite tråkigt, för det har liksom varit en himla enkel grej att suga av sin kille och så känner man sig typ lite bra. Alltså om man ska, om man ska säga det rent krasst, ja, så kan det ju vara så.
Ja, jag fattar vad du menar.
Men det är ju också lite nice då, för att alltså, då har jag så här tvingats vara en ogiver på något sätt.
Mm. Jag har aldrig sett dig som en giver överhuvudtaget. Du är sån jävla taker så det är inte klokt.
Nej, det stämmer inte.
Jo.
Nej, för Anna, som jag sa, jag är kvinna och automatiskt måste jag anstränga mig för att inte vara det. Ja, jag har varit bra på att ta emot, men jag har också varit bra på att ge för att jag är kvinna och har lärt mig det.
Ja, jo, kanske sant. Ja, det är kanske sant att ribban ligger ganska lågt.
Ja.
När man
precis.
Tänker.
Ja. Det är ju det, alla killar som gillar att ge tjejer, de får så jävla mycket cred. Mm, jag är en fan. Av dem som ger dem cred. Ja, men det är så det funkar. Ja. Och nu, den här tjejen skrev att hon skulle spela upp vårt svar om det var bra för sin kille.
Mm.
Jag hoppas att hon får ut något.
Ja, men det är svårt att snacka om med sin kille, för jag tror som sagt att det ligger mycket bakom.
Mm.
Och det ligger säkert mycket liksom, det ligger säkert djupt inrotat i honom och att han inte riktigt förstår varför han heller är så här.
Mm.
Och det är ju fullt rimligt att det är så och fullt förståeligt.
Mm.
Men vi får öva på det helt
jag enkelt. Jag sitter ju här med våran bok. Du som skrev det här mejlet, mejla oss din adress så skickar jag den helt gratis.
Mm, bra.
Så kan du läsa lite.
Ja. Nu ska vi prata med Karin som jobbar som sexleksaksinköpare på M-shop. Och ja, hon kan ju massa om sexleksaker helt enkelt.
Hej Karin!
Hej!
Hej!
Karin, hur började du jobba som inköpare av sexleksaker? Hur fan kommer man in på det?
Exakt. Om jag fick en krona för varje gång jag fick den frågan.
Nej, då skulle du ha 5 kronor.
Ja, precis. 6 kronor med dig nu. Nej, jag började som säljare i en av våra butiker. För vi har ju 2 fysiska butiker. Och då började jag jobba bara som ja, men extra personal på sommaren när jag var hemma. Jag bodde i New York då, så var jag hemma och behövde ett sommarjobb. Och så kände jag hon som var butikschef i butiken då. Så att, då hade hon skrivit på sociala medier att de sökte personal. Så tänkte jag, kan man jobba med det där? Ja, det kan man. Så då hörde jag mig till henne och fick det jobbet. Och sen så jobbade jag som butikschef i butiken sen efter det, ett vikariat. Och sen när det vikariatet var slut så fick jag erbjudande om att bli inköpare för företaget. Och här sitter jag nu. Så typ 6 år senare tror jag att det är.
Men vad hade du för erfarenhet av sexleksaker innan du började? För det kanske inte alla ens som tänker att man ska sommarjobba som sexleksaksäljare.
Nej, men precis. Nej, men lite erfarenhet hade man väl. Och lite kunskap och sådär. Men väldigt lite kunde jag väl känna när jag väl började. Och man insåg hur otroligt mycket grejer det finns.
Det har man ju lärt sig.
Ja, exakt. Det är ni väl varse om nu. Nej, men jag hade nog inte förväntat mig att det skulle vara riktigt så mycket. Och så mycket att hålla koll på, inte bara själva produkterna, liksom också bara hur människor fungerar och som säljare. Det är ju ganska många olika aspekter som kommer in när man jobbar på det sättet. Liksom.
Mm. Mm. Men hur reagerar folk när du berättar om ditt jobb? Alltså folk du inte känner? Liksom?
Oftast så är det... Jag säger ju inte alltid faktiskt vad jag jobbar med. Det gör jag faktiskt inte, för ibland orkar man inte det för att man får så mycket frågor.
Men blir inte folk obekväma?
Väldigt sällan. Jag har fått höra att jag har ett väldigt naturligt sätt att prata om mitt jobb. Och att jag normaliserar det väldigt mycket och att folk får en bra bild utav det. Men det är faktiskt inte alltid jag orkar säga det just för att man får så mycket frågor. Jag har varit på, jag vet inte hur många... Ja, men middagar och bröllop och sådär, när man då nämner sen vad det är man jobbar med, så sitter alla och liksom bara med stora ögon och lyssnar på varenda ord man säger, och man får 50-11 000 frågor. Jag var på ett bröllop där typ hela mitt bord var läkare, en psykolog och resten var ingenjörer på Porsche och jobbade med Formel 1. Och vem var det som satt och pratade om sitt jobb hela tiden? Jo, det var jag. Folk sket totalt i hur det var att jobba på Porsche.
Gud. Har du någon sån ursäkt eller som är din andra grej? Nej, jag är idag förskolelärare eller något sånt.
Jag har faktiskt ett annat jobb också, ett eget företag. Så då brukar jag bara säga att jag jobbar med det.
Smart. En gång tror jag i början av alla våra liv, när vi inte var så förknippade med det, då tror jag att jag sa att jag jobbar på bensinmack. Det är inga följdfrågor.
Nej, jag brukar säga att jag jobbar inom media. Ja,
det är ju ganska luddigt, så att det är väl jättebra.
Men du, ska vi snacka lite sexleksaker?
Det tycker jag verkligen.
Jag undrar, hur går liksom trenderna inom sexleksaker? Hur kommer de och går?
Alltså det är ju så otroligt styrt, skulle jag säga, utav alltså populärkulturen. Alltså filmer och serier, poddar, vilket ni ju känner till. Artiklar, tv-inslag, sådana grejer. Alltså man såg ju som 50 Shades till exempel, när det drog igång där, så blev det ju ett väldigt uppsving av produkter.
Alltså BDSM-grejer?
Ja, det också, men också bara generellt att folk vågade gå in i butiker.
Aha.
Folk vågade börja testa produkter liksom. Så inte bara BDSM-grejer, utan grejer överlag, skulle jag säga.
Vad tacksam man måste vara då för sådana filmer.
Ja, men verkligen. Vi är ju jätteberoende av det, skulle jag säga. Och även då som poddar, som ni som jobbar också med att liksom normalisera och att det ska bli mer öppet för alla, att folk ska våga, sådana grejer, artiklar, nyhetsartiklar, tv-inslag. Det har ju varit en del sådana under de åren jag har jobbat. Och där har vi ju sett liksom ett jätteuppsving när de här har sänts liksom, och blivit lite virala. Ja. Så det svåra är ju att försöka att liksom göra någon typ av, hur ska man veta det i förväg?
Som inköpare, fy fan vad svårt.
Ja, det är jättesvårt. Och det har ju hänt flera gånger att man har liksom i panik ringt sina leverantörer och bara, jag måste ha 1000 stycken såna här nu, snälla.
Men alltså, hur var det när Satisfyer kom då?
Ja, det var ju, jag ska säga, i början så var det ju ganska trögt, för originalet var ju faktiskt Womanizer. Och Womanizer är ju för många, skulle jag säga, en ganska dyr produkt. Och alla vi som jobbade i butiker förstod ju liksom att jäklar vilken grej det här är. Men det var inte så tillgängligt kanske för många, för det är inte alla som kan lägga de pengarna på en sån produkt. Men sen så kom ju Satisfyer, och det är ju, de har ju lite billigare produkter, de vänder ju sig till mycket, mycket bredare marknad. Och de har också varit väldigt tuffa i sin marknadsföring. Så det var ju enormt stort. Och har ju också gjort jättemycket för våran bransch, i och med att en Satisfyer ser inte ut som en vanlig traditionell dildo. Det är inte det. Många tror ju inte att det är en sexleksak, eller förstår inte vad det är. De tror att det är någon hud, typ av hudprodukt liksom. Det har gjort enormt mycket. Verkligen.
Vi har pratat lite ibland om att så här, analsex kändes som en trend när vi var i 20-årsåldern och låg runt, för då så ville alla killar testa analsex. Och sen har vi också pratat om att de senaste åren känns det som att strypsex är det som gäller. Tycker du att det märks samma sådana förändringar, vilken typ av sex, vilken typ av så här kink man testar som är populär? Märks det också på marknaden?
Ja, kanske inte riktigt lika mycket. Jag skulle inte säga att jag har sett det lika tydligt på det sättet. Sen är det klart att det kommer och går trender inom produkter, absolut. Allt eftersom nu till exempel så är det ju väldigt poppis med så här appstyrda produkter.
Det är klart.
Ja, såklart, eftersom det är som det är i världen just nu. Men också överlag liksom, när tekniken blir mer och mer tillgänglig för alla, så är det klart att det kommer in i den typen av produkter också. Men jag skulle inte säga att jag har sett någon speciell trend inom kategorier så sett.
Men apropå pandemin och hur det är nu.
Ja.
Alltså, vi gissar ju och har en misstanke om att corona har liksom gjort susen för sexleksaksbranschen.
Det har verkligen påverkat jättemycket. Och det känns ju på något sätt lite härligt att man ändå kan vara med och bidra till någonting positivt och bidra till njutning och sådär för människor under en, ursäkta mig, jävligt tuff tid liksom för många människor, där man inte kan träffa andra människor, man kanske inte kan dejta, man kan inte träffa sin partner till exempel. Så att det, men det har gjort jättemycket för vår försäljning, absolut.
Är det många nya kunder som aldrig ens tänkt köpa en sexleksak, eller att de befintliga?
Nej, men jag skulle säga att vi absolut har fått mycket nya kunder, helt klart. Och det känns bara också så här som att folk har, de har tid för varandra också nu, även typ som i parrelationer, och att man känner att men nu kanske vi behöver spice it up lite, vi behöver testa något nytt, vi behöver utveckla det här lite grann eller sådär.
Vi har ju noll koll nu för tiden, för att våra referenspunkter är liksom så flyttade åt alla möjliga håll och kanter. Men hur många sexleksaker äger en average Joe? Och är det en, det kanske inte ens är någon, äger de flesta människor en sexleksak? Hur vet du hur det ser ut?
Ja, ni är ju verkligen inte average Joe där, med tanke på hur mycket produkter jag har skickat till er genom åren.
Ja, verkligen.
Men
du har förstört oss, Karin.
Nej, jag skulle säga att det finns ju studier som gjorts, nu är det ganska många år sedan så jag har inte några superfärska siffror på detta. Men jag vet att det gjordes en ganska stor studie kring 2008 där någonstans. Och då så upptäckte man faktiskt att 50% av alla mellan 20-45 år äger en sexleksak.
What?
Och 4 av 5 personer använder den aktivt. Liksom.
Du skämtar?
Nej.
2008? Jag tänker att det har, alltså om det redan då var 50%.
Exakt. Tänk vad det då har gjort idag, med tanke på lufttryck som vi pratade om innan. Och sen att man också ser, då var ju det en åldersspann då på mellan 20-45 år. Vi ser ju en jättestor ökning också bland kanske äldre personer då, över 45 tycker jag, man inte är så mycket äldre kanske när man är 45, gud. Men
lastgammal.
Ja. Nej, men att vi, en av våra stora målgrupper är faktiskt 55-64 år. Det är vår näst största målgrupp.
Vad köper de då?
Jätteblandat. Men såklart mycket lufttryck även där. Men också mycket masturbatorer. Väldigt populärt för män, men även i parrelationer.
Nu vet jag inte om det var du eller din kollega som berättade för några år sedan, men att det var typ en 80-åring som hade fått sin första orgasm.
Ja.
Berätta om det.
Det har hänt flera gånger. Vi fick ett jättefint brev till vår butik i Göteborg, av en kvinna som var över 80 som hade fått sin första orgasm. Och jag vet att när jag jobbade i vår andra butik så fick jag blomsterbud utav en kvinna som jag hade hjälpt. Hennes man hade gått bort för något år sen. Och hon ville aldrig träffa. Hon var inte intresserad av en ny partner. Men som hon beskrev det själv, att hon sa det att jag har ju fortfarande en lust. Och då köpte hon en lufttrycksvibrator och en annan, en rabbit. Och sen så tog det väl ungefär en 2 veckor sådär, så fick jag blomsterbud.
Wow.
Fy fan vad fint.
Ja, det är ganska häftigt faktiskt. Man inser liksom att det, man ändå gör ganska mycket för välmåendet för människor. Liksom.
Hur är det med folk som är väldigt unga då? För det funderar jag på, för vi har ju berättat om våra första sexleksaksinköp som var då en så här klassisk källarlokal typ.
Samma här.
Men alltså, hur ung är man numera när man köper sin första sexleksak?
Inte så jätteung skulle jag säga. Vår absolut största målgrupp är mellan 25-34 år.
Och som vi...
Men gud.
Ja, och åldrarna under det kommer ganska långt ner. Man tror ju idag, eller jag har liksom alltid haft en uppfattning av att ungdomar idag är väldigt öppna, och för att de är ännu mer öppna än vad vi var liksom. Och ännu mer kanske mottagliga och påverkas och sådär. Ja, men jag skulle säga att det är många unga som faktiskt inte köper så mycket sexleksaker. Det som de däremot köper, har börjat köpa mer, är glidmedel. Vilket jag tycker är fantastiskt bra. Jag har haft ganska många samtal med yngre personer i våra butiker när jag fortfarande jobbade där. Och framförallt unga tjejer som mådde ganska dåligt för att de fick ont under samlag och efter samlag. Och då börjar man ju prata lite grann om, liksom, om en förspel och liksom, samtycke och allting sånt där. Liksom. Och då kommer det ofta fram liksom att nej, vadå glidmedel, vad är det? Det behöver man väl inte. Och det skulle jag känna ett ganska så brett, liksom ingrott, felaktig tro hos många unga. Liksom.
Ja, men det känns som att den diskussionen ofta landar i att så här, glidmedel ska inte behövas.
Ja, jag vet. Ja. Alltså, det har vi ju jättemånga också, typ, framförallt kanske lite äldre, så bara, nej, det behöver inte vi, och vi behöver inte, nej, du vet, min käring, hon är så våt.
Mm.
Och man bara, okej. Okay. Och även ganska många kvinnor som säger lika, så bara, nej, gud, det behöver inte jag. Så man bara, nej.
Men det är också, men det är ju lite svårt också, för det, jag kan tänka mig att i många så här unga sammanhang att det blir lätt att de inte tar sig tiden för att faktiskt hetsa upp tjejen tillräckligt mycket, och då så bara, nej, men glidmedel finns som en lösning.
Ja,
alltså att det är verkligen en både och fråga.
Ja.
Men Anna, du lät förvånad över att unga personer inte köper sexleksaker så mycket. Jag tycker inte alls att det är så konstigt. Dels är det ju dyrt, och sen tycker jag också att det är rätt bra. Jag har ju småsyskon, och jag tycker, alltså jag vill nästan ha en åldersgräns på det, för att det känns så himla dumt om man, alltså, att det är viktigt att lära känna sin egen kropp också utan redskap.
Ja.
När man utforskar sin sexualitet.
Nej, men jag vet inte, jag har bara fått uppfattningen. Jag kommer ihåg någon gång vi var och föreläste på någon skola, och det liksom stod ett gäng tjejer i liksom, vad fan gick de, nian typ, och frågade oss om liggboxen.
Ja.
Man bara, men alltså det... det är för dyrt för er. Spara eran veckopeng, herregud. Lägg den på godis och bio. Alltså, vad håller du på med?
Nej, men jag tror att många unga också är väldigt mycket i behov utav lite guidance. Alltså vad säger, vägledning och inspiration och lite sådär. Och jag är ju mer utav den åsikten att jag tycker det är jättebra. Jag önskar ju att man hade gett en liten vibrator liksom till tjejer när de fyllde 15, typ.
Okay.
För att grejen är att många använder ju andra produkter, alltså fel produkter, farliga produkter.
Verkligen.
För att de är nyfikna liksom, och inte vill få kramp i handen efter 15 minuter.
Men gud vad jag tar tillbaka allt jag sa, eftersom att jag lät som en 200-åring. Och också eftersom att jag hade ju inte fått min första orgasm om inte jag hade haft en sexleksak.
Nej.
Men samtidigt så här, som 14-åring, jag kan tycka att det känns himla... trist, alltså kanske fel väg att lära sig, men vad fan, jag lyssnar inte på mig någon gång.
Ja, men jag har ett argument för din sak.
Tack.
Amanda, och det är att det är så svårt att levla upp när man väl, när man väl har köpt sin första, alltså jag menar, min första var ju en urusel dildo som jag liksom hatade, använde den aldrig. Så det var väldigt, det är väldigt härligt när man kan levla upp någonting.
Ja,
liksom, att man
men
börjar
där tror jag
lågt.
Idag, nu antar jag ju att det var ganska många år sedan, Anna, som du köpte den dildon som du hatar. Men idag så finns det ju så otroligt mycket större utbud. Och produkter också till ett betydligt billigare pris. Tittar man på den svenska marknaden så ligger vi ganska lågt i pris på många produkter. Om man jämför med som USA till exempel, där är sexleksaker ganska dyrt. Sen är det klart att det fortfarande finns många dyra märken här, absolut. Men jag skulle säga att majoriteten av många produkter är faktiskt ganska så lågt satta i pris, men ändå är ett bra material, och det är bra vibrationer, och att de är lätta att använda liksom.
Gud, jag tror att jag hade något så här, jag var med och gjorde research inför en tv-serie, och jag fick uppdrag att sätta ihop ett gäng unga personer, och då pratade de om första onaniminnet. Och då var det någon som hade mikrat en banan och sen försökt stoppa in. Och det var ju så himla dumt, för då blev det motsatsen till att få en hård. Då är det bättre att ta en hel banan. Men... jag vet inte om det var för
det skulle
bli
lite... varm. Eller?
Ja, men för jag tror att det skulle vara så lite kroppstempererat.
Jag förstår tanken, men det är ingenting jag rekommenderar.
Nej, det är... alla som vet hur en banan blir när den blir gammal vet ju att det är puré.
Men Karin, du nämnde USA. Kan vi inte snacka lite om hur den svenska marknaden ser ut jämfört med andra länder? Har du någon koll på det liksom?
Ja, men det har jag absolut. Alltså, man träffar ju, eller träffade ska jag säga, för nu har man ju liksom inte rest så mycket det här senaste året. Men
nej.
På mässor och sådana grejer så träffar man ju rätt mycket annat folk i branschen. Från alla möjliga olika delar av världen. Och jag skulle väl jämföra också gärna med USA, eftersom jag själv har bott i USA, så man har lite mer... och kunna jämföra med både yrkesmässigt men också mer privat. Att jag känner just att i USA så är det så himla hård och dyr marknadsföring. Alltså det är stora billboards och det är mycket sådana grejer. Medan här så fokuserar vi i Sverige mycket mer på liksom marknadsföring via rekommendationer. För att man hellre vill höra om andra personer som då har testat en produkt och som tyckte att den var så jäkla bra och jag fick så sköna orgasmer och den funkar så här och ja, att folk litar mer på det. Och jag tror att vi, kanske, det kanske också är för att man är ett mindre land. Och i USA upplevde jag när jag bodde där att det är så otroligt mer öppet i Sverige, som att vi på något vis är lite starkare. Och liksom, alltså, men som att äga sin sexualitet. Man är stolt över det och att det liksom är helt okej och jättenormalt att ha en sexleksak eller bara prata om sitt sexliv. Medan i USA så är det som att de utåt sett ska vara så himla öppna och gå sådär. Men när det väl kommer till kritan, då är det ganska tabubelagt. Och att man inte alls gärna vill prata om vad man har för produkter eller att man ens har produkter. Liksom. Att nej, men det ska man inte behöva. Och jag har ganska många kompisar, då bodde jag ändå i New York som är en ganska öppen stad och väldigt liberalt och sådär. Men det var många där som var jätteförvånade över att jag dels kunde jobba med det jag jobbar med. Och att man kan vara så öppen liksom. Det tyckte de var jättekonstigt. Och jag vet att det också var en nyöppnad butik i New Jersey till exempel. Och där var det ju ganska stora protester när den här butiken skulle öppna.
Men det vet jag att ni har sagt också, att ni har letat lokal i Stockholm, men att det är väldigt svårt med hyreskontrakt.
Ja, jättesvårt. För att det är ofta kanske betydligt äldre personer kanske som sitter i styrelsen eller personer som verkligen inte alls har koll på den här marknaden eller som har koll på hur våra butiker ser ut. Men lite som du nämnde innan, Anna, med liksom första inköpet, det var i en källarlokal med skumbelysning och liksom lite skämsfaktor att gå in liksom. Men tittar man på våra butiker idag, kanske framförallt butiken i Göteborg, har ju gjort jättemycket just att folk våga gå in och man får en helt annan syn på den här branschen. Och det är ju den sidan av branschen som vi vill försöka och fortsätta promota och trycka på liksom, och visa på hur bra det kan vara.
Om man tänker liksom rent produktmässigt hur det ser ut i andra länder, hur skiljer det sig där? Alltså, vad är populärt i USA versus vad är populärt i Sverige?
Jag skulle nog säga att det faktiskt är ganska jämnt, ganska likt.
Det är så?
Ja. Absolut.
Men är det något som absolut inte funkar på den svenska marknaden som har slagit hårt utomlands?
Nej, det skulle jag nog inte säga. Inte när det gäller kategorier, så är det inte det. Utan det är ganska jämnt. Sen är det klart att det kan vara lite olika i vissa länder och sådär. Men jag skulle säga att det är ganska, om man jämför just Sverige och USA, så är det ändå ganska så likt. Och vi har nog aldrig sett, om man säger att vi har tagit in någonting som verkligen inte funkar. Kategorimässigt, sen är det självklart att när man kollar på märken att det är, eller någon enstaka produkt liksom, som man tror att men det här kommer nog sälja bra, och så det blev ingenting. Lika väl som det kan vara att man har köpt in en grej liksom, att jo, men vi borde nog ha det här för vi vill ju bredda vårt sortiment och vi vill ju tilltala så många människor som möjligt. Jag köper in några stycken och så bara tjoff, så tar de slut på några dagar.
En gissningslek?
Definitivt ibland en gissningslek. Man försöker ju att följa så mycket som möjligt av det som händer på marknaden och kolla nyheter. Och branschen är ju alltså det är ju en bransch som omsätter väldigt mycket. Men vi brukar ju säga att man är som en liten familj liksom, där typ alla känner alla. Och att man på det viset är lätt att följa vad som händer på andra marknader i andra länder. Absolut.
Jag funderar lite på det här, vi pratar om USA och så här utomlands. När ni åker på inköpsresor och typ till fabrikerna till Kina, nu vet jag att det är väldigt många grejer som produceras i Kina och att det är ett väldigt stort land, men jag tror att det var till exempel i den här, en serie på Netflix som hette Love and någonting med sexuality around the world. Då var det ju väldigt tabu med sex, den bilden de gav i Kina.
Ja.
Hur är det typ när ni ansöker om visum, när de frågar vad ni ska göra på plats? Hur är de i fabrikerna? Alltså sånt. Är det helt vanligt eller är det någonting speciellt?
Det är helt vanligt.
Okay.
Det är verkligen som du säger, det är väldigt tabu i Kina. Men som våra leverantörer och tillverkare där säger, så så säger de liksom in China no one's to talk about sex toys but everyone owns a sex toy säger de själva. Och det kan man verkligen, så är det verkligen. Det är ju en av de roligaste grejerna såklart med det här jobbet, det är ju att åka på mässor och åka och titta på fabriker och följa våran tillverkning och sådär.
Men när du köper in säkerhetssaker, för vi hade en intervju med en tjej som heter Anna som jobbar på SIS angående den här kvalitetssäkringar på säkerhetssaker. Alltså nu när det inte finns en sån här kvalitetsstämpel, hur vågar man köpa in massa säkerhetssaker som man inte kan garantera är säkert?
Ja, alltså man kan ju garantera att det på vissa sätt är säkert. Och det är ju gällande typ alltså att batterierna, inbyggda batterier till exempel, att de är helt säkra, att de har rätt certifikat. Och då skaffar man något som heter CE-märkning eller CE-certifikat. Och det är någonting som man får på alla produkter. Och sen så finns det också någonting som är ROHS-certifikat. Och det är ju sånt som är gällande kemikalier, så att det inte finns nickel och krom och sådana grejer. Så på det sättet vet man ju att allting är säkert. Sen så vet jag har suttit med i den gruppen lite grann som Anna har hand om. Och det är ju just gällande också, framförallt som det började var just kring anala produkter. Och det är ju också framförallt för att folk använder produkter som inte alls ska vara till analt. Och det är väl egentligen där som det liksom problemet började. Och där som gruppen har sitt ursprung. Och sen har det ju utvecklats till att det behövs mer standardisering även för andra typer av produkter. Och jag tycker väl det är jättebra, absolut. Och framförallt just att att det finns lite tydligare riktlinjer och tydligare...
Att det blir tydligare för konsumenten typ.
Ja men precis, tydligare för konsumenten. Men även för oss som inköpare, för det är ju klart att jag bara vill köpa in produkter som är bra. Och som dels funkar på marknaden men som också är säkra såklart för användaren. Och där tror jag att det är en jättebra grej att det är på gång liksom. Men annars när det gäller produkter så får man ju ändå tillräckligt mycket underlag för att veta att de är säkra. Och sen så gör ju vi väldigt mycket QC på våra fabriker, alltså quality control. Att vi kollar så att allt ifrån att liksom produkten laddas som den ska till att den vibrerar som den ska till att den inte är... allt ni kan tänka er liksom. Och så såklart då även materialmässigt att allt är okej liksom.
Ja, fy fan, vilken mardröm att behöva så här återkalla produkter som man tagit in som så här exploderar när den används eller något sånt.
Usch. Vad sa du? Det har du behövt göra?
Ja, det har behövt göra det en gång.
Explosion just?
Nej, inte explosioner. Det ska jag förtydliga. Det var inte så, så mycket. Men det var att en produkt inte fungerade som den skulle. Så att då var det ju bara att återkalla och så fick man ju tyvärr slänga de produkterna. Typ som IKEA kanske gör hela tiden liksom. Det så trodde man aldrig att man skulle behöva, men faktiskt, och det är ju viktigt att man håller en så säker marknad som möjligt.
En sista fråga, vad är mest populärt hos killar och tjejer?
Hos män så är det definitivt masturbatorer, allt från enkla såna här Tenga-ägg som vi har haft med i liggboxen till exempel. Till mer så här självkörande, coola, automatiska grejer.
som man bara ställer sig vid och sen...
Ja, men ungefär.
Får sig en omgång.
Ja. Bra om man är lat, liksom ett latrunk sådär. Men sen är det också väldigt populärt med olika typer av så här delay-kräm. Så att man kan ha samlag längre. Som kanske, att man inte är lika känslig och sådär. Också väldigt populärt. Och sen så för kvinnor så är det ju definitivt återigen lufttryck som får nämnas.
Men jag trodde du skulle säga sexdockor för killar.
Nej, det är absolut det populärt, men det är inte majoriteten av dem som använder det. Utan det är definitivt mer enklare grejer. Sexdockor är ju ganska så dyrt. Så att det är definitivt... mer enklare masturbatorer. Och så för kvinnor ska ju också, utöver lufttryck, så är det ju också såklart rabbits. Och det är ju mycket från, som det har ju hängt med ända sedan Sex and the City, sedan det avsnittet med Charlotte.
Helt
där.
Otroligt alltså.
Ja, jag vet.
Alltså en sån liten grej, eller liksom litet inslag kan göra så mycket. För att vi så här 20 år senare förknippar rabbits med Sex and the City.
Absolut.
Alltså det är så jäkla stört hur det funkar med varumärkesbyggning ibland.
Ja, men verkligen. Och jag har gjort lite så här beräkningar för att jag tycker sånt är lite kul. Om man kollar på dildos får man ju inte glömma, det är ju såklart också en jättestor kategori, även om det inte kanske är den mest säljande kategorin just nu. Men om man kollar på hur mycket dildos vi har sålt under 2020, så är det faktiskt över 3 kilometer dildos.
Ja. 3 kilometer dildo.
Och nu har jag ju kollat upp Stockholmsmått här, för jag tänker att de allra flesta av era lyssnare kanske bor i Stockholm. Eller majoriteten ska vi säga. Och det är lika långt som från Slussen till, om man går i Götgatan hela vägen ner till Skanstullsbron.
Ja, det är bra.
Tänk så många dildos.
3 kilometer dildos. Det blir ju titeln helt enkelt. Men Karin, tack så mycket för att vi fick prata med dig. Och hoppas att ni tyckte det var intressant att höra om inköp och sexleksaker.
Jajamän, och nu fortsätter avsnittet.
Ja, du.
Det var det om det.
Ja, kan inte ni skicka in vem har det mest liksom, jobbet där man får flest följdfrågor av alla våra lyssnare? Kan vi inte lägga upp en sån poll? Det måste vi sätta alarm på. Kan vi inte lägga upp en sån poll på Instagram när det släpps?
Ja, skitkul. Mm. För att när Marcus berättar om sitt jobb, alltså det här har ju hänt många gånger, när han berättar om vad han jobbar med, då går folk. Alltså på riktigt, det här är inget skoj. Folk går. Man kan ha en trevlig diskussion med massa människor. När han berättar vad han jobbar med, då är det bara jag och Marcus kvar. Det har hänt flera gånger. Han har inte ett sånt jobb som
Nej,
Karin har.
Nej, han får inte vara med och tävla.
Men avsnittet är inte slut.
Det är det inte, Anna.
Vi har ett veckans span.
Ja, en gammal goding.
Det är verkligen en gammal goding. Det är våran goding Bubbelrumpa. Han heter ju också Tony.
Ja.
Men mest Bubbelrumpa heter han faktiskt. Vi tänkte att vi skulle ringa upp honom och kolla lite senaste nytt. Eftersom det faktiskt var rätt länge sedan vi hade med honom.
Och eftersom att han faktiskt har gått och blivit kär.
Ja, det är helt otroligt.
Oh my god.
Hej Tony!
Hej!
Hej! Hur läget?
Jo, men det är fint. Hur mår ni?
Bra. Men är du kär eller?
Nej, alltså. Alltså det är väl till och från. Det var så här, jag blev höll på att bli kär, ska jag säga dig. Nej men då skulle jag ju gå och testa mig, tänker jag så här, för då är jag så här, om vi börjar ha sex, tänker jag så här, då är det lika bra att jag liksom är clean med allting. Nej men då jävlar, då har ju jag fått gonorré.
Nej.
Att, nej men så fick jag ju antibiotika och då har man ju en liten karenstid, eller man ska säga.
Karantän.
Man ska sköta sig helt enkelt.
Jag vill bara säga att jag googlar nu på gonorré medan vi snackar.
Men i alla fall så hade jag ju en karenstid på 2 veckor där.
Yeah.
Och det var ju då den tiden han började bjuda hem mig till honom också.
Okej.
Så det blev väldigt jobbigt. Från att vi hade gått på mycket dejter och fika, men promenader ute, till att nu helt plötsligt hem till stängda dörrar helt enkelt.
Hur länge hade ni träffats då?
Ja, men då hade vi väl träffat kanske typ 7 veckor, skulle jag säga. Det här är väldigt ovanligt, ska jag säga, för er.
Utan att ligga?
Alltså för mig alltså, hålla på så här länge också. Men jag tänkte att jag skulle ge det en chans, men det slutar ju fan inte bra.
Men det är typ som när Samantha för första gången träffar någon och blir kär och vill vänta med att ligga. Otroligt. Ja. Okej, men nej, det slutar inte bra. Men hur berättade du då för honom när du fick veta om gonorén?
Nej, för jag kände att allting var ju så nytt liksom. Mm. Så att där var jag väldigt feg och berättade inte. Och då tänkte jag så här, då är det bättre att låta bli och ligga, så att då utsätter inte honom för någonting fara heller, om man säger så. Och sen som sagt så skulle man ju gå och testa sig igen då för att visa att man är clean med gonorré. För det är inte som klamydia, man tar en så här, ja men som en Alvedon liksom, i 5 dagar så är det borta liksom. Man fick man en spruta i rumpan istället.
Va? Men man får väl antibiotika mot klamydia också?
Ja, med gonorré så får man ju en spruta i rumpan.
Jaha,
oj!
Ja, och sen får man ju gå och lämna en till prov 2 veckor efter. Men så var det i alla fall. Så jag fick antibiotika i rumpan.
Fresh.
Ja, och så gick jag ju 2 veckor och sen var det ju klint ändå efter 2 veckor. Och då tyckte han väl att jag hade dissat honom för mycket eftersom att, jag försökte ju liksom när vi hånglade och sånt där liksom att knäppa upp gylfen, dra av kortan, men du vet så liksom att det är så här, när vi låg i soffan. Så att, och jag var ju så här bromsade liksom, försökte vända på mig och sätta mig upp och Oj. Väldigt dåliga bortförklaringar.
Ja. Okej, men vad, så det slutade med att han dumpade dig på grund av det här, eller vadå?
Ja, eller han tyckte att vi liksom kände som att jag inte hade liksom var på samma sida som honom och kände som att jag ville vara mer kompis med honom.
Nej, men Tony!
Nej, vad du!
Det är sådana här tillfällen när man kommunicerar.
Nej, men det är det. Jag var så feg, jag var så dum.
Nej.
Och bara nej, jag kan inte säga det nu. För nu, då kändes det som att han redan hade ställt in sig på att nu är vi vänner.
Nej, men gubben.
Nej, men gubben.
Du verkar ju jättekär i den här killen.
Nej, men gud, nu blev det så himla dramatiskt.
Okej, men det låter ju jättehemskt.
Nej, men gud, nej. Nej, men i alla fall så, han ville ju vara vänner då.
Ja.
Och jag bara, ja men absolut. Och det var den kvällen då jag tänkte så här, nu ska jag ligga med honom. Mm. Nej, men så att det slutade inte bra. Så att vi blev vänner. Och nu ses vi inte alls längre. För att det går inte att vara vänner.
Då är man inte mycket vän heller. Kanske.
Nej, exakt.
Och ni låg aldrig alltså?
Nej, vi låg aldrig. Vi kom ju aldrig till den punkten tyvärr. Huh. Men... av hela den här historien så det som är bra är väl att jag gick och testade mig då.
Vet man hur länge du har haft gonorré?
Nej, men de sa att det var början av det, för att det var inte så mycket. Annars skulle det behövt typ så här, typ tre sprutor eller vad. För jag hade ju ingen sår och ingen, vad heter det? Heter det bölder eller vad heter det?
Ja.
Ja, men du vet så här, att jag, det var ingenting som syndes liksom, och jag kände inte av det heller liksom.
Ah, okej, det kan alltså ligga så.
Så det var liksom osynligt. Början av fas ett eller vad man ska kalla det.
All right.
Ja, innan det bryts ut eller vad man ska kalla det. Mm. Så det var väldigt nytt som sagt där. Men av hela den här kundumumman så var det bara en person jag också hade legat med utan kondom sist jag testade mig. Så det var ju väldigt obviously vem som hade gett mig den skiten.
Har du kontaktat honom?
Vad sa du nu?
Har du kontaktat honom?
Ja, det är klart jag gjorde. Det måste man göra.
Aha.
Så jag lämnade som sagt på Södersjukhuset också hans uppgifter. Och sen skrev jag också till honom personligen på Facebook också. Att ja, hej, jag har varit och testat mig och ja, bla bla bla.
Mm,
du kanske borde gå och testa det också.
Jajamän.
Ja, men du, skönt att du är frisk.
Ja.
Och nu är du ju alltså singel igen.
Jag är singel igen.
Ja, så alla som... Ja. Lyssnade där för några minuter sedan som tänkte, nu ger jag upp om Tony för att han är kär. Så nu har ni möjlighet igen.
Och dessutom är ni helt frisk. Och frisk och testad.
Ja, men alltså, vet du Anna Amanda, det är som att universum inte vill att jag ska ha ett förhållande.
Men
för
du,
varenda gång jag försöker det så här lite mer seriöst, då är det alltid någonting som fuckar upp för en.
Får du alltid gå ner.
Alltså, singel är stark. Vet du det?
Jag tänker inte kanske att det är
din... Jag kommer på den, singel eller stark.
Det är också
då är man starkast.
Det är också din aura lite, för att du har aldrig för mig i alla fall framstått som någon som söker någon. Men nu vet ju folk det, och då kan vi börja öppna upp lite för att du ska bli kär kanske. Alltså det är en också gemensam universell kraft, tänker jag.
Men det, jag trivs ganska bra som singel också. Men det hade varit mysigt, du vet, så ibland att bara ha någon att sova med. Det är sådana där, du vet, det är mer... vad ska man säga, känslomässiga, emotionella som man saknar, inte bara snabbt in, pang på, sprut i ansikte, hej då.
Vi fattar. Men det var jättekul att få snacka med dig en liten stund. Och ja, som sagt, alla lyssnare, bubbelrumpa på Instagram om
och
ni vill
på Tinder.
Bjuda ut honom.
Ja.
Okej, hej då.
Tack så mycket.
Hej.
Hej då.
Hej då, det var det för idag.
Det var det. Hej då.
Hej då.